Hey babe.
Hey, you!
5 maj 2020.
Ja, och det är första veckan avklarad i karantänen.
Hur känns det? Hur går det?
Jag tycker det har gått förvånansvärt bra, den här vändan i relation till vad det har gjort tidigare. Och sen har det hänt lite grejer här som har gjort att vi inte har spelat in nu på några dagar. Och också en orsak till att Mario är lite hängig idag, och så är livet. Och livet fortsätter och livet går vidare.
Lite privat bullshit.
Nej, men så är livet. Det går upp och ner. Och ja, livet är lite tungt ibland. Så är det bara. Och en grej som vi har pratat om ganska mycket, som jag har velat fråga Mario, som jag har velat ta upp i den här podcasten, är Marios förhållande till USA. Dun, dun, dun. För när jag kom hit så märkte man att det är ett väldigt annorlunda förhållningssätt till USA här i Chile än det är i västvärlden. Än det är i typ Sverige, än det är i länder runt omkring. Och jag märkte ganska tidigt att i den här familjen som vi har här i kollektivet så är USA världens banditer. Shoot, Mario. Varför är det så?
Så jag börjar med det goda istället. Bara
Börja
för att
med
jag
det
tycker om
goda.
USA.
Ja, det kan du. Det tycker jag låter fint.
Jag tycker det är ett fantastiskt land. Hur de skapades. Det är väldigt revolutionärt. Väldigt folket som stod upp mot imperiet och skapade sin egen grej. Förvisso de hade slaveri och massa sådana saker under tiden. Men om man överser den detaljen. Inte mindre detalj, men så
Ja.
funkar det ju i världen. Så ja, jag tycker det är ganska häftigt det de lyckas med. Hela världen bor tillsammans under samma flagga och de tror på det, vilket är både gott och ont. Men de tror verkligen på det, vilket verkligen sammansluter ett land. De har sin nation och de tror verkligen på det och de är patriotiska. Sen har vi ju allt de gör. John Cleese, en brittisk komiker, skådis från Monty Python, sa att de har det bästa och värsta i världen. Jag tror det är en ganska bra definition. De är verkligen väldigt duktiga på nästan allting, men också har de väldigt mycket galenskaper och människorna kan vara lite crazy och här och var och vapenfanatiker och men vad jag ville säga var att jag är uppväxt med den kulturen. Jag såg Friends, The 70 Show, Seinfeld, Simpsons. Alltså Simpsons var ju bara min. Det är så jag lärde mig om livet. Och jag börjar bara bli mer och mer lik Homer varje dag som går. Det är ganska ironiskt. Men allt annat, Cartoon Network, alltså jag satt och kollade på TV hela dagen när jag var liten. Det fanns inte mycket att göra. Ensam kid, du vet. Antingen det eller gå till the streets. Och sen flyttade vi till skogen. Skogen. Där hade inte heller mycket att göra. Så jag var instängd hela dagen och bara kollade på filmer. Så jag är en total produkt av deras kultur. Jag pratar amerikanska när jag pratar engelska. När jag hänger med amerikaner eller kanadensare så känns det som att jag bara kommit hem. Jag bara känner dem och de känner mig. Du vet, och inte bara nutid utan jag känner deras gamla kulturer. Jag följer deras popkulturikoner från 50, 60, 70-talet. Jag verkligen tycker om USA. Man kan säga att jag är lite halvt amerikan själv. Jag har alltid drömt om att dra till New York. Jag har alltid trott att jag kommer liksom tycka om det för mycket. Jag kommer bara vilja stanna där. För jag tycker bara New York är en sån magisk stad. Los Angeles likaså, Chicago. Jag har varit i några få städer, Boston och Miami. Fint. Det är ett väldigt stort land. Finns allt möjligt. 300 miljoner pers and counting. Så nej, jag ser upp till dem på många sätt och vis. Jag är en stor filmfantast och de flesta filmerna jag har sett är amerikansk film. Vilket måste destakeras för bra film kommer överallt. Men eftersom att jag har följt Amerika så himla nära så de flesta filmer man har sett kommer från Hollywood. Hollywood. Så det har ju sin egen lilla touch, sin egen smak. Du kollar på en fransk film så har det ingenting att göra med en amerikansk film. Eller en italiensk film. Eller en rumänsk film. Så.
För du är ju också filmfantast.
Yes, I am.
Du kan ju allt om allt som har med film att göra.
Nej, jag släppte lite grann under de senare åren. Men innan så var jag trivia nuts. Jag kunde skådisarnas födelsedagar.
Holy moly.
Kom anekdoter från filmningar från 20 år tillbaks. Det var min grej. Det finns en program som heter Inside Actor Studio. Där de från ett universitet. Där de intervjuar skådisar och regissörer. Och jag kunde fonetiskt nästan. Alla mina favoritavsnitt kunde jag bara jag kunde prata ut dem, jag kunde dem utantill. Jag brukar lyssna på det när jag lagar mat i Sverige. Jag drömde om att vara skådis när jag var 5. Och morsan sa att, att då måste du börja med teater. Man brukar börja med teater. Och jag fick som scenskräck vid 5 års ålder. Jag droppade den idén right there. Jag bara, men då går det inte. Jag ville vara filmskådis. Måste jag med teater, kommer inte våga. Så, USA, stort land, fantastiskt land, rik land. Vi alla följer dem på ett eller annat vis. Vi är alla deras lakejer på sätt och vis. Tom Cruise är ju vår filmstjärna. Right? Så, vad är dåligt?
Ja, men du, det är det här som är så lustigt. För du har ju en... Du är så mycket mer extrem på båda håll än jag är. Du hatar USA så oerhört mycket mer än jag gör. Men du älskar också USA väldigt mycket mer än jag gör. Vilket jag tycker är så lustigt. För jag har väldigt lite relation, direkt relation till USA. Mm. Sen när man är uppvuxen i Sverige så har man ju fullständig indirekt relation till USA. Men jag har väldigt lite åsikter. Jag kan typ ingenting. Det är ju först när jag kom hit och tillsammans med Ingna och dig. När ni har kommit in och bara kolla på det här och något inslag om USA. Och det är ju typ först här jag har börjat begripa att jag kan inte ett skit om USA. Jag har liksom inte bemödat mig med att... jag har bemödat mig med att lära mig delstaterna. Nej, men det är något.
Det är inte många amerikaner som kan det där.
Nej, men det har jag bemödat mig med att lära i vuxen ålder. För jag skämdes för mycket. Jag tror att jag berättade det där. Vi hade ju fantastiskt när jag gick på mellanstadiet. Så kommer jag ihåg när vi hade geografilektionerna. Och min lärare, vi fick lära oss alla... Hela Asien, så jag kunde alla Asiens länder och huvudstäder. Likaså Afrika, Sydamerika, Europa,
nice.
Indiska oceanen. Och vi pluggade så länge, så en gammal faktakunskap som jag älskar. Men hon sket i amerikanska staterna. Men sen var den parallellklasslärare. Hon tog ju med de där amerikanska delstaterna. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jobbigt. Jag skämdes alltid så mycket. När de som gick i den klassen, men vadå, vet du inte var Nevada ligger någonstans? Så jag sa, nej, vi fick aldrig det. Så jag skämdes så mycket, så jag har lärt mig det i vuxen ålder.
Men de tänker på det, jag menar det är delstater, correct, men det är ju ett land. Det är som att vi skulle be dem lära sig alla Sveriges län.
Ja, nu är USA stort, men det är ungefär som att man skulle kanske lära sig Kinas regioner.
Right.
Ja.
Är det nödvändigt?
Nej.
Då är det inte nödvändigt med
sin. Nej, men det är ju absolut. Men det är ju någonting. Men sen är ju vi så influerade av det.
Jo.
De är ju så mycket närmare oss i både kultur och i liksom... I och med att vi är påverkade av dem.
Men jag tror världen håller på att bli mycket mindre och mer mån om... Vi håller på att få en reboot av allmän kunskap i världen om känna till vilka... Alltså, nu har vi mer... Nu pratar vi lika mycket om Ryssland som USA eller Kina som USA eller... Ja, Mellanöstern. Det är inte bara USA idag, tänker jag. Okej, så varför tycker inte om USA? Det är en hegemoni. De har liksom...
Vilket innebär?
Att de har haft makten jävligt länge. De är ett imperium. Och de bara fortsätter det som britterna gjorde. Man bara kollar tillbaka. Det är bara en förlängning av det brittiska imperiet. De har bara bytt huvudkontor. Innan var det i London, nu är det Washington DC. Och det är samma dudes. White, rich men som styr. It's just how the way it goes. Men utöver det så jag hatar... Deras geopolitik. De har lagt sig in i världen och styrt och ställt och har massa militärbaser överallt. De lägger sig i, de gör economic hitmen överallt, CIA som lägger sig i och destabilized. Vart det än är fattiga människor som försöker organisera sig och skapa en bättre framtid så kommer de lägga sig i och göra sitt sätt och göra saker och försöka ta alla råvaror för sig. Och de är inte de enda som gör det här. De är inte den enda oskyldiga, men de är den största potensen. Så jag tittar på dem. De la sig här i Chile. De har influerat mitt liv direkt. Och sen säger jag... Och det som gör mig mest förbannad, mer än att de är assholes, är bara att vi alla hjärntvättare. Det stör mig ännu mer. När jag såg raggarna i Sverige med sydstatlig flagga, jag bara tänkte, fan, alltså, tror ni på det här? Följer ni det här? Och allt skulle vara en Ford, och allt skulle vara staterna. Inte USA eller Amerika, utan det är staterna. Med en stor fucking fetish. Och jag bara... Jag är bara trött på det. Jag ser gärna fram emot att Kina tar över och vi gör något annorlunda. Jag är trött på den här way of life. Jag är trött på att spela dum. Jag är trött på att Och det är också, vi såg en dokumentär igår om konsumtion och hur vi följer trender. Och innan var det 2-4 årstider av kläder om året. Nu är det typ 52 olika årstider med kläder. Vi bara köper och köper, konsumerar. Ja. Med snabbmat lika så. Vi kollar på det också på Netflix om snabbmaten, hur den startades igång. Och folk bara, ja men livet har bara ett, så jag tänker äta det här. Och man tänker inte längre än sina två fötter. Man tänker inte något annat. Det finns ingen, det är bara du själv. Och ingen ifrågasätter dig. Och du ifrågasätter aldrig dig själv. Du ifrågasätter aldrig systemet. Så det gör man bara. Man blir ett jävla dumt får. Och vi följer ljusen. Vi följer popstjärnorna. Och vi följer. Allt de säljer äter vi upp med två händer. Sverige som tur är sin egen grej. Så det är inte så himla extremt. Men jag tycker ändå att Sverige har fallerat. Vi pratar med engelskan svenska. Och alla vill se ut som de bor i Los Angeles. Och vad händer med att läsa en bok? Vad händer med att kultivera din person? Allting är vad, hur du klär dig, hur du ser ut, har du solarium, har du blänkta tänder, har du fixat håret, har du 15 000 på dig, om inte det så gå och köp. Om du ska ha en fet mobil, om du ska vara metrosexuell och teknosexuell, och du ska ha alla de här grejerna, en fin bil helst. Du tänker ju aldrig hur mycket tid du investerar för att fixa alla de här grejerna. Du lämnar inte mycket tid och energi som människa över till mycket djupare saker. Du har helt enkelt inte tid. Du når alla de här sociala målen. Du ser ut som en modell, du har den bästa fysiken, du har den bästa bilen, du får brudarna, du kan gå och flaska massa champagneflaska eller vad de nu kallar det. Vaska.
Mm.
Du kan göra de här grejerna, grattis. Men vem är du? Var har du kommit? Vad ska du lämna efter dig? Vad tycker du om världen och hur den ser ut? Nej, jag bryr mig bara om mig. Du vet, popstjärnorna idag, de nyaste rapparna, de bara snackar sådär, en hedonism. Men hiphop till exempel, det startar som en folklore. Det var folkens grej för att stå upp. De sjöng in the streets. De gjorde de block parties där det var liksom bara folket som gjorde musiken. Det var inga pengar involverade. De bara gjorde det för att vi ska dansa och känna och tycka. Och sen kom de in i maskineriet och nu handlar det bara om hur mycket pengar du kan få så snabbt som möjligt. Och bara visa upp dina pengar och du har en båt och du har det. Och låtarna handlar om det. Låtarna är så jäkla tomma. Men det finns ingenting som man kan säga, ja, jag står bakom det här. Det här inspirerar mig. Det inspirerar mig inte på jack shit. Du är 22 år och du har massa miljoner och du investerar på mansions och bilar och kokain och brudar. Good for you. Det finns folk som dör i krig, svält. Och du kommer från the hood också, vilket gör mig dubbelt så arg. Om du kommer från the hood och du bara stolterar med, ja, du är den dummaste apan av allihop. Du spelar låten, de bara dansar. De dansar och dansar och dansar. Klart, de har kul. Good life, men det finns viktigare saker. Du kan göra fan mycket mer med så mycket mindre. Om en eldsjäl hade varit i den sitsen och haft de pengarna så hade de gjort så mycket mer. Akon till exempel, jag tror han började göra någon process i Afrika för att se till att alla får el eller någonting. Men han har sina pengar. Alltså, oh, wow. Man måste förlita sig på sånt, att det kommer multimiljonärer att fixa världen. För systemet är så, jag rantar, jag ältar det här.
Jag tycker det är så intressant att lyssna på. För att det här är en diskurs som jag inte har hört innan. Jag har nog inte träffat någon människa som har så mycket åsikt och insikt om USA. Jag tycker det där är jäkligt intressant att lyssna på när vi pratar. För att jag inser att jag är helt... Nu är väl jag kanske, jag inte vet jag, folk kanske generellt sett har bättre koll på USA än jag har, men jag känner mig väldigt sådär.
Man har ju aldrig ifrågasatt USA. Alltså man gör det, vänsterfolket gör det, men när jag är i Sverige, jag känner att det kunde varit en stat i USA. Jag känner det där. Jag känner alla bara är lika blint. De säger hoppa och Sverige säger hur högt. Ryssland är absolut rivalen och USA är always what the good guy. Och sen om man vet så, Kuba har alltid varit en galen kommunistledare med ett skägg och en röd stjärna och man går inte längre så. Jag menar, som sagt, jag ser världen håller på att bli mindre för nu, man kan inte stänga ögonen längre. USA börjar visa sina riktiga färger. De har en Trump och de har en hel nation av ignoranta och överviktiga människor med väldigt konservativa och backward ass idéer. Som jag alltid tyckte, hur fan kan man leva så här i den här tiden? Ni väljer självmant att gå tillbaka i tiden. Och just därför så håller du på den här pandemin och bara på att röja i det här landet. De var över 1 miljon döda nu.
Ja, alltså jag läste på hur många liv som har skövlats av corona nu. Jag tror 5 miljoner 600 i hela världen, eller något åt det hållet. Varav 1,5 miljoner är amerikaner.
There you go.
Ja, alltså jo, absolut. Det är ju ett väldigt folktätt land. Men det är ju inte Indien. Indien ligger på typ så här 13, 14, 15 plats.
Mm.
Eller något sånt där. USA ligger i särklass. Brasilien låg som två och hade 380 000 döda.
Ja.
Alltså det är så insane. Alltså det är så många fler människor som har skövlats i USA.
Ja, men det är ju det jag sa. Det systemet de har. Det finns en pandemi, drogpandemi också. Big Pharma. De har alla strung out on opiater. Alltså det finns spökstäder i USA. Man visar inte det. För det vi ser i USA är New York. Kanske Chicago. Kanske Miami. Och Los Angeles.
Ja, men lite Texas i
lite
filmer.
Lite Texas. Men ja, Texas är ju sin eget monster där. Det är en helt annan grej. Tydligen där är det väldigt trevligt folk också. Jag vet inte. Jag skulle vilja besöka Texas.
Mm.
Det har varit intressant. Men alltså. Jag vet inte. Ibland tänker jag att USA har varit så mycket bättre om de bara separerats. Texas vill vara sin egen grej och Kalifornien vill vara sin egen grej. Och kanske Kalifornien har pengar så det räcker för sig själv och fem stater till. Liksom. De tjänar mycket cash. De är som i sitt eget land. Lite som Katalonia i Spanien. Ja. De skulle också kunna vara självständiga. Jag vet inte. Jag bara känner, det blir bara sån här poetisk rättvisa. Jag har sett USA bete sig illa ända sedan jag är bebis. Inte bara USA, men det är så jag har förstått det. Och,
ja,
och när man kollar på filmer och sånt så måste man förstå vilka är det som berättar storyn. Vad är det de lämnar ut det? USA har alltid visat som världens frälsare. Och sen är det de som har mest militärbas i hela världen. De som styr mest. Mm. Sen alla superpotenser funkar ungefär likadant. Det är därför de har pengar. Men USA har alltid varit the top dog. Och sen har de alltid varit mot Kuba till exempel, vilket jag har tittat personligt. Jag tycker det är jävligt orättvist. Kuba har hjälpt min familj och har alltid hjälpt och alltid varit hjälpsam och alltid varit humanitär. Och de
skickar ut mycket läkare runt om i världen.
De exporterar läkare över. De får alltid utmärkelser från UN och grejer för att de är statistikmässigt ett väldigt generöst land. De skickar läkare till Afrika. De till och med erbjuder till USA efter Katrina-incidenten för att hjälpa the black folks of New Orleans. Och Bush vill inte ha den hjälpen.
De tackade nej.
De tackade nej. Vi vill inte ha hjälp av er. Ni är fiender. Ni ska ha ett embargo. Ni ska svälta. Ni ska inte ha någon chans. Ni ska vara the bad guys. Tills ni går över till oss. Ni får inte existera. Ni skulle vara vårt 51:a stat. Ni får inte hålla på så här.
Ja, just det.
Och så har det alltid varit. Det är därför jag har sån respekt för Kuba. Det är ett folk som bara har kämpat igenom. De har en ideologi. De har sina hjältar. De har sin historia. Deras historia är som ett världsarv. Och hela Havana är ett världsarv. De har inte röra det. Det är antikt. Du går dit och tillbaka till 50-talet. Det är helt otroligt.
Jag måste verkligen åka till Kuba.
Det är en magisk plats. Alltså man borde passa på nu innan det förändras. För det kommer förändras. Kuba kommer inte sluta vara Kuba. De har kommit för långt. Folket är... De vet bättre. Det kommer aldrig bli... You know. Miami. Glöm det. Men det kommer förändras. Allt eftersom. Teknologin kommer. Men det kommer de nya idéerna. Och sen ja, plötsligt så är det inte lika viktigt att skydda den här historien. Om man har berättat i 50 år. 100 år. 150 år. För du har nya mobiler och du kan göra en TikTok-grej och du kan helt enkelt kulturen förändras.
Ja, men visst.
De äldre som har visdomen, de dör bort och de yngre, ja, vi skiter i det. Tiden går vidare.
Jag tyckte det var ganska intressant när jag var i Vietnam och reste. Nej, men när du säger det här att USA på ett eller annat sätt har haft finger med i spelet. Och det var nog första gången jag kom i kontakt med det här. Oj. Ja, det är inte riktigt som de har visat på filmerna i USA, liksom när Vietnam är de stora fienderna och kommunismen i, liksom, i öst. För jag var på ett krigsmuseum där.
Mm.
Men sen är det ju propaganda åt båda hållen. Man stod inte på någon fot helt plötsligt. För att man har sett allting från USA om de hemska vietnameserna. Sen har det ju hela Vietnamrörelsen i USA och i Sverige. Och liksom, det är klart att man har införstått om att det där var ett katastrofalt drag. Att man har ju aldrig stått på, jag har aldrig stått på USAs sida i det här. Man har vetat att de gjorde fel.
Mm.
Men filmer man har sett, du vet allt det här. Och när man kommer dit så ser jag på det här museet så var det massa bilder på amerikanare när de spelar fotboll. Och så stod det så här, titta hur fint vi behandlade våra amerikanska fångar. Och så var det massa bilder och då började jag med min dåvarande, vi började garva så här. Ja, det här är ju uppgjort. Ja. Så här har man inte i fängelser.
Nej.
Men det blev väldigt speciellt. Men det som jag också tyckte var intressant i Vietnam var att de älskade amerikaner.
Mm.
Jag lärde känna några vietnameser, men någon av våra guider. Och... Men de berättade att vi tycker om när amerikanare kommer hit. De välkomnar dem verkligen med öppna armar och säger att vi måste glömma historien. Ja. De som vill komma hit idag, det är för att de vill förstå vad som egentligen hände. Och det är för att de vill förstå. Kanske inte alla, en del finns det galna krigsveteraner som vill komma dit och liksom se sitt verk, sitt förlorade verk kanske snarare.
Och gråta lite kanske.
Ja, men majoriteten av de som väljer att åka till Vietnam idag har ju ändå en nyfikenhet i alla fall på att oj, shit, det här är också en del av vår historia som amerikan då.
Ja.
Och att de här vietnameserna jag träffade var väldigt måna om att välkomna dem och så här, hej, känner välkomna här, vi vill berätta om historien om vårt land och vår kultur och...
Ja. Ja.
Nej, men jag tänker bara på... För någonting som jag också har funderat på så är... Det hade jag ju absolut ingen aning om innan jag kom hit. Men USAs inblandning i Chile.
Yeah.
Kan inte du berätta lite om det där?
Alltså, det är en kort... Chile ville nationalisera sina resurser för att ge pengar för att höja den chilenska standarden. Right? Det får inte ske. Det blir ett dåligt exempel för resten av Sydamerika.
Man förstatliga
naturresurserna. Ja, för hela Sydamerika har det funkat så här sedan 50-40-talet. De har tagit över varenda land och de har tog resurserna för billigt pris. Ja.
Mm.
Och kanske andra typer stater också, men USA tog över Sydamerika. Och det får man ju inte. Så man börjar sabotage, economic hitmen. Man skickar snubbar som kan ge pengar till rätt personer för att det sker rätt process så att folket blir misärt och argt och tycker inte om den här processen och skrämmer dem med skrämseltaktiker om att det här kommer bli en kommuniststat och det ena och det andra, vilket aldrig var Allendes intention. Han sympatiserar med Fidel, men han snackar aldrig om någon kommunism. Han var socialistisk och fredlig pacifist. Vilket, jag menar, det är en stor nir. Den motståndsrörelsen här som ville slåss mot Pinochet med vapen. De var isär med Allende. Allende ville inte ha med dem att göra.
Jag har till och med för mig att det finns någon sekvens där de tog upp marxistflaggor.
Allende. I den sociala volten, eller?
Så var det ju.
Ja.
Just det, de tog upp marxistflaggor och de hade bara ta bort dem.
Ja, ja, absolut. Kommunistpartiet kom och bara, yes, nu kommer jag inte in revolutionen. Och hela sociala revolten bara, shut the fuck up, ta bort era jävla flaggor.
Ja, nej, men det här var en gemensam revolution. Ja, det här har ingenting med politik.
Det, liksom. Det där man förstår att det var något djupare, det var folket.
Ja.
Man pratade inte om flaggor längre, det var folket som stod upp och alla är involverade, alla är med.
Ja, men då skapades flaggor. Under den här processen. Alltså den svarta Chileflaggan. Den gröna sjalen för feminismen. Den lila sjalen för feminismen. Mapucheflaggan.
Och alla ikoner. Vi hade ju massa hjältar. Det fanns en kvinna som hade klätt ut sig till Pikachu. Och de började filma henne under alla manifestationerna. Och alla bara, baila Pikachu. Så dansa Pikachu. Pikachu dansade till slut. Så trillade hon alltid. Hon blev ikonisk. Hon är en av våra hjältar i den här sociala revolten.
Det som är fantastiskt med den där historien är att det tydligen var så att hennes 3-årige son hade fått tag i hennes visakort. Och beställt den här Pikachu-dräkten från någon hemsida. Det låter med surrealistisk historia.
Det är ödet.
Men där den här Pikachu-dräkten hade kostat helt sjukt mycket pengar. Och hon hade bara, men vad i hela världen ska jag göra med den här? Och sen hade hon bara tagit den och gått ut i manifestationen och blev känd i hela Chile.
Ja, visst. Och sen fanns det en annan kille med ansiktetäckt som hade dragit av en stoppskylt.
Mm. Så det ser ut en sån här stor röd stoppskylt nu.
Right, så nu har vi en maskerad bandit med en stoppskylt som sköld. Och han blev ju, och det stopp är pare.
Mm.
Så pareman.
Pareman.
Ja, som Superman liksom. Ja. Pareman, så vi har vår egen superhjälte med skölden. Och flera stycken som bara stod ut sådär. För vi har också någon venezolan eller någonting som kom hit till Chile och klädde sig som Spider-Man och började dansa som Spider-Man och göra sexiga twerk moves.
Just det!
Så nu har vi en twerkande Spider-Man med oss.
Från Venezuela.
Ja, jag vet inte vad han är, men jag tror inte han är chilenare.
Nej. Och sen självklart lilla Matapaco.
Och Madda Bagge såklart, hunden. Ikonisk. Vi har pratat om den. Men ja, en hund som brukar vara med på manifestationerna och hade en röd scarf.
Väldigt aggressiv mot polis och
Väldigt
militär.
aggressiv mot polis hela tiden. Så han blev en, ja, ett helgon i det
Ja.
här. En hund som vakar och som attackerar polis när vi behöver den.
Ja. Och det här är så fantastiskt fint för att i en av parkerna som ligger nära det här Plaza Dignidad så hade de skulpterat en stor Matapaco.
Ja.
Typ 2 meter stor. Jättefin och alla tog ju mycket bilder på den där. Den stod i någon vecka eller två. Och sen en morgon när jag kommer till, när jag är på väg till skolan så hade den ju någon, nudge nudge, bränt ner den här Matapacon. Och det var så himla sorgligt och jag bara nej, när Matapacon är borta. Och sen dröjde det inte, det här var klockan 10 jag började i skolan. Klockan 2 när jag var på väg hem så var den här Matapacon tillbaka fast klädd i bara blommor. Alltså det var så vackert, så alla människor har bara gått och plockat blommor, klippt av buskar, kvistar, träd, gått och köpt blommor och byggt upp den här Matapacon igen i bara blomstrande färger. Och den här hunden har ju blivit en symbol för hela folket, för men kampen mot diktaturen, kampen mot förtrycket, kampen mot allt det här. Och det var så rörande att se den här hunden, hur den bara på riktigt blomstrade efter att de hade försökt bränna den. Och det var som att folket bara, nej. Vi ska ha våran blomstrande liksom ikon
Men jag
där
kände
man
att
skapar.
det var så hela tiden. Polisen gjorde grejer som var hemska och typ 2 dagar därpå så gör folket någonting som bara stod ut ännu mer. Vi kunde se en ungdom bli påkörd riktigt ordentligt på alla sociala medier. Vi alla blir tagna av bilderna och bara shit, han där killen kommer aldrig kunna gå igen. Och sen kort därefter så samlas en massa artister från Chile och gör en låt tillsammans som är liksom Heal the World-esk. Och sen gjorde något annat, någon tjej som dog för hon fick en tårgassmäll i ansiktet och vi bara fuck. Och så kommer något annat som det här. Och samma sak det där med Matapaco som hade gjort en fin staty, skulptur. De bränner ner den. För de är sådana assholes, de skiter i att det är konst, de skiter i att det är folket, de skiter i att 96% står tillsammans.
Det jag tycker är intressant med det här är att det är lätt. Ja, nu tänker jag mitt svenska hjärna. Ja, men vadå, det kan ju vara någon skitunge som bränner ner den. Nej. Det kan inte varit någon skitunge som har bränner ner den där, för den där är en ikon.
Vi var alla tillsammans.
Alla.
Allting som hände mot rörelsen, sådär rent direkt, var alltid polis.
Jo, men det är det jag menar, att man kan inte ens.
De lyder order, men
Jo.
still.
Nej, men du kan inte bortförklara det med att, men, för att i Sverige är det lätt att se, du hade ju aldrig anklagat polisen för att bränna upp en grej i stan. Nej, men du fattar ju, det är ju helt
Nej.
surrealistiskt. Men här, Matapacon är liksom varenda husvägg på fasen i hela Santiago har någon liten prydnad med Matapaco. Alltså det är folkets lilla hjälte. Den här svarta typ collie-hunden. Och det är det jag menar att, men som du berättade, att det var så fint när de blomstrade upp den här Matapacon igen.
Ja, jag går tillbaka här till USA. Vad är det som är... Jag tror man kan vända på frågan lite grann.
Kör.
Det är inte direkt, jag vill inte stigmatisera USA på något vis. Jag vill bara att folk förstår att historien är inte direkt som de har berättat. Det är mer grått. Och jag tror frågan måste ställa sig själv kanske lite mer. Är jag villig att offra mina privilegier i någon mått? Eller kommer jag bara spela dum och inte se hur världen ser ut någon gång? Ska jag leva i min ovisshet för alltid? Är min ignorance such a bliss? Att jag kan fortsätta skita i allt och hur saker och ting ser ut. Vi kollade på dokumentären igår om minimalism. Sverige är väldigt minimalistiskt. Sverige är så nära lösningen. Jag tycker Sverige, om man bara sätter ihop Sverige, Kuba och lite Chile så har man ett fantastiskt land tillsammans.
Verkligen.
Lösningen är ju inte att konsumera och konsumera och konsumera. De har bevisat att efter att du får en viss lön så kvittar du hur mycket mer du tjänar. Din lycka kommer inte förändras. Du har en viss standard och sen är du jäkligt lycklig. Och sen om du inte fixar det efter det, jokes on you. Det är du som fallerar här. Så det är en och sen, ja, som sagt, jag tycker USA är bara epicentrum av mycket som är fel i världen idag. Hur vi konsumerar och skräpar och använder energi och äter och behandlar varandra och vapen och fängsling. Alltså du menar, slavhandeln fortsätter. Bara det är finkan. Cheap labor in i finkan. Du får 3 strikes. Så du kan mörda någon, våldta någon, och om de ser dig parkera fel så får de stänga in dig, life sentence.
Vilket är bra. Om du har vördat och mördat och
Ja,
våldtagit
absolut. Jag
någon.
förstår vad du menar, men still, det är ett extremt exempel. Men du kan få livstidsfängelse för att du har rökt weed, rökt weed, rökt weed.
Den tycker jag är lite bättre exempel. För att en person som har våldtagit och mördat ska ha
Ja, men
livstid.
jag tycker det är intressant att, ja, okej, okay, det var ett dåligt exempel, men jag tycker det blir ett ganska mekaniskt system för att få in människor.
Ja, alltså precis som du säger, rökt weed, rökt weed, rökt weed. Du
Right.
har livstid. Det där är
Ja.
ju helt sjukt. Det är så här,
Du förstör ett liv.
nej men det är fruktansvärt. Alltså för att då du tar ju bort, alltså alla människor har ju olika förutsättningar från att man föds. Vissa människor kommer födas in i ett missbruk, vare sig de vill eller inte, för föräldrarna är heroinister. Ja, heroin, 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 livstid. Det är inte så man löser ett problem i världen. Jag tror
Nej.
inte på det där systemet.
Nej, jag menar, du bara kollar the ratio. Du menar, det är bara för att få in massa svarta fattiga människor. Men om du tänker hur systemet var för bara en liten stund sedan. På 50-talet så lynchade folk i södra. De kunde mörda människor fritt för att de var svarta i södra USA. Det var bara några år sedan. Så varför skulle systemet helt plötsligt öppna upp sig så här och bara, nej, men nu är vi alla tillsammans, kumbaya, vi är alla vänner. Varför skulle de göra det? Det finns inte i deras natur om du tänker på det.
Nej men vadå, det är ju samma sak som att kolla, liksom, feminismrörelsen i Sverige är ju kanske större än någonsin. Vi har haft kvinnlig rösträtt i snart 100 år. Det har tagit 100 år för oss att komma hit. Det kommer inte ta 40 år för att försvinna rasismen från USA. Från att du ena dagen dödar någon till att du nästa dag ska liksom lovorda den här som jämställd. Så funkar ju inte människan. Har det funnits en kultur under så lång tid som det är så pass nyligen det blev förbjudet med det som du säger, jag kan inte det här, men utifrån det du berättar. Det är klart som sjutton att de kommer att... De här rasismen kommer finnas kvar.
Ja.
Idag. Alltså det går inte fort, ett samhälle förändras långsamt. Det är det här jag har emot revolution.
Så det jag säger liksom är att vi följer den här kulturen blint. Vi ifrågasätter den aldrig. Vi tycker att USA, born in the USA, I was... Vilket annat land ältar om att ha fötts i sitt land så här?
Ja, testa att vara en artist idag och skriva en skönlitterär text om hur mycket du lycklig du är av att du är född i Sverige.
Ja, visst.
Man pratar ju till och med om att ändra på nationalsången i Sverige.
Helt befängt.
Ja,
Jag menar.
jag vet inte, men jag tror att det är just den delen. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
Det är ju fint!
Det är jättefint. Och inte så långt ifrån Born in the USA om man ska vara rent krass, i och för sig.
Det är inte nationalsången dock, det är The Boss.
Ja, fair enough, fair enough.
Springsteen.
Nej, men då, sen är det betydligt mycket mer tjat. Just det här slog mig nu. Jag bara, det är ju inte så långt ifrån Born in the USA. Jag vill leva, jag vill dö i Norden.
Ja, men Sverige har sin egen grej, you know? De har sin egen kultur. Men jag tycker det är så synd att Sverige som skulle kunna vara så rikt på inte bara sin egen kultur, vi skulle kunna prata om Sverige hela dagen. Det är väldigt få som vet ens varför vi firar nationalsången, eller nationaldagen, men nu av the kids som kommer upp. Vill du berätta varför vi firar nationaldagen?
Det komiska är att jag tror att det är egentligen nationaldagen i Sverige är svenska flaggans dag. Att den här nationaldagen har inte funnits särskilt länge. Att många andra länder, här var det ju precis någon helgdag i Chile som åminne av en ockupation av typ Bolivia på 1600-talet, jag vet inte. Men ni
Ja,
har haft massa fria dagar för
ja visst.
krigserövringar i det här landet, vilket
Alltså,
jag tycker är helt
jag
fantastiskt.
hörde att de satte nationaldagen också för årtiondenas skull. Nej, det var bättre om de gjorde det typ på våren eller någonting, när det är bättre för att göra grillningar och grejer.
Ja, nu pratar Sverige nu.
Nej, jag pratar Chile.
Ja, men hade de nationaldagen 18?
Jo, men jag tror de sköt upp den för att det var bättre väder, har jag hört.
Jaha. Jo, men vår, vad dum jag är. Det är ju tvärtom här. Just det. Våren här är alltså hösten i Sverige. Därför blir det september vår.
Right,
Ja.
exakt.
Det var riktigt stökigt i mitt huvud. Jag bara, nej, babe. September är inte vår.
Nej, så I don't know. Jag hade bara velat se Sverige göra bättre ifrån sig. Jag skulle vilja se USA göra bättre ifrån sig. Jag har hopp. Jag ser i figurer som Bernie Sanders eller Cornel West och de här ledarna som pratar alla rätta saker. Men i makten har vi en Trump, och sen där nere är det bara massa advokater och lobbyister som kommer skydda the status quo. Och om det finns någon ursprungsbefolkning, indianer, som säger hej, det här var vårt land, ja perfekt, du får ett kasino, superfulla och festa och tjäna biljoner och ta droger också. Få tyst på allt som är liksom
Ja.
Det finns inget autentiskt längre. Allting är konsumtion och en reklam och MTV och det blir ingen. Vad fan händer med människan? Vi har levt i tusentals år. Nu kan vi inte se bort från Hollywood och deras maskin.
Det här var en grej som jag tyckte var så läskigt. Kommer du ihåg notisen jag läste upp igår som jag fick i telefonen? Gravida kvinnor i Sverige lider av förlossningsrädsla. Därför så stod det två restriktiva länen med kejsarsnitt. Nu har inte jag barn och jag kan inte egentligen prata om det här, men rent bara tankemässigt. Varenda kvinna genom hela historien, människans historia, har klarat av det här.
Ja.
Många har dött genom historien.
Och det
Du
har
har...
gjort jävligt ont,
Nej,
typ
men
hela tiden.
varenda gång, varenda förlossning, garanterat. Nej, men och grejen är att det är många som har dött. Det är många, fruktansvärt många barn som har spädbarnsdött. Jag lyssnar på en bok nu när de pratar om Sverige, 1700-talet Sverige. Ja, men nu föder de sitt femte barn, ett har överlevt. Och de håller tummarna för att det andra ska överleva. Tre i himlen. Alltså så har ju världen sett ut och så ser den ut på många platser i världen. Men jag tänker inte vara sämre än någon annan kvinna. Det är klart som fasen att jag är livrädd också. Ja, men nu är jag inte gravid. Jag har inte barn. Men tanken av att bära ett barn, föda ett barn, den smärtan det innebär med alla historier man har hört, det är klart det skrämmer en. Men jag tänker inte vara sämre än alla andra kvinnor och liksom, det är inte rädsla som ska få styra det där.
Helt rätt.
Och att nu kanske jag kommer få äta upp det här för kung och fosterland den dagen jag ska föda. Jag kommer skrika, jag vill ha kejsarsnitt och jag är alldeles för rädd.
Jag resonerar exakt som du. Jag hade en flickvän här och hon och alla sina vänner var dörrädda för att bli gravida och ha barn. De bara fokuserar på de hemskaste möjliga scenarierna. Jag bara, wow, jag menar, det här har ju alltid hänt. Kan du inte bara, jag vill inte ta bedövning eller kejsarsnitt? Alltså jag vet inte, men bara, alla garanterar att de ska alla ta kejsarsnitt. De valde kejsarsnitt lätt före allt annat. Och jag hörde folk rekommendera det här också. Jag vet
Nej,
inte.
men och grejen att nu, åh, det här är sånt getingbo, man får vara försiktig när man pratar där. För en del kvinnor är med om fruktansvärt traumatiska saker och man ska inte smutskasta kejsarsnitt. Jag vet att jag kan låta lite raljerande ibland. Möjligheten att ta kejsarsnitt om du har en fruktansvärd rädsla, om du har en fobi, om du har en sjukdom, om du har det. Så det är fantastiska möjligheter. Men jag tycker att det är sorgligt för jag hör också diskussionen om men vadå, jag vill inte ha min vagina förstörd för all framtid. Jag vill ha den som den alltid har sett ut. Därför ska jag ta kejsarsnitt. Och det där tycker jag är liksom, det där sörjer mig så innerligt. Jag pratade med en vän till mig häromdagen. Hon och hennes kille har precis fått barn. Eller för något halvår sedan. Och hon berättade, men det är klart det är tungt att kroppen förändras liksom. Men man har lite bristningar och man har liksom, man är inte lika stark som innan. Men när jag tittar på min dotter och tittar ner på min kropp så tänker jag det var värt varenda liten bristning, varenda liten fettcell som förändrades. Så jag gav henne liv. Hur kan det någonsin vara? Hur kan man någonsin tycka att ens kropp ska få övergå det? Eller förstår du? Liksom att när man tittar ner på, ja men mamma hon har ju gnällt alla år genom att ja, men hon har ju sin mage. Ja, men du har burit tre barn där i. Men inte så konstigt att huden är lite slapp på en mamma efter graviditeter. Alltså, och det är så hemskt att jag tycker att det är
Ja,
hemskt.
morsan skyller ju alltid på oss att hon gick upp i vikt.
Ja, men det tror jag alla mammor har gjort. Min mormor skyllde hela livet på att hennes viktuppgång var som följd av graviditeterna. Och mamma blev så himla arg på det där. För hon kände alltid som skuld. Så mamma bestämde sig för att jag tänker inte gå upp i vikt efter mina barn. Så mamma bantade ju sig skitsmal istället. Men mamma var väldigt lycklig efter graviditeterna med oss. Hon var fantastiskt glad.
That's good.
Ja, nej, men hon var nöjd med sig själv och hon var lycklig och kände sig fin och allt det här. Och det där är viktigt också. Men just det här att och jag har lärt mig mycket det genom dig också. När vi har pratat, när man sättet att se på kroppen och
Vad har du lärt dig?
Nej, men det är klart, man ändrar inställning och du sa det innan jag kom hit att det finns någonting som heter svensk neuroticism. Och jag så här, jaha, ja okej, okay, vad, nej men du vet, det är bara, men som du pratade om innan här nu, men blekta tänder, fejknaglar, fixade ögonfransar, långt blonderat hår, dyra kläder, du har inte 15 000 kronor på dig så fick gå och fixa det. Alltså allt det här. Medan här i Chile, enda sättet för liksom kvinnor och män att vara snygga, det är att liksom gå på marknaden och köpa för
20 spänn typ.
Ja, men en klänning för 20 kronor från Kina.
Nej.
Det, och en, ganska mycket, Chile är ju ett överviktigt folk. Stora magar, stora magar, stora bröst, stora rumpor, väldigt små klänningar. Och de går ut som drottningar på gatan och är bara, jag är supersensuell, jag är supervacker och de är så naturliga.
Jo, jag märkte det när jag var här på besök. Jag kunde se tjejer som hade på sig en sån här klänning och du vet, man vet ju inte ens om de har duschat. Det finns en sån naturlig aspekt av det, som att du klär dig för att gå till marknaden och handla typ. Men du ser fin ut och du är säker i dig själv och det finns något extremt attraherande av det där. Det är något lugn. Man bara känner, den här personen kommer inte ha massa barriärer innan jag når den, utan jag kan bara hälsa på personen och hon kommer se mig i ögonen och säga hej.
Ja.
Jag kommer liksom inte titta på skorna, klänningen, kroppsspråket, tonen, vad jobbar personen med.
Och framförallt så kommer inte hon göra det med dig.
Nej.
Och det där tror jag är en sån där simpel grej man tänker på. Den här enkelheten är väldigt odömande.
Ja, det andra är ganska dömande.
Väldigt.
Så.
Det är liksom, oj gud, har du sett hur gula tänder hon har? Oj, men.
Men hur var din process då? När du kom hit? För du tog lite illa upp när jag sa de här sakerna i början.
Jo, nej men det är ju svårt. Alltså jag tänker mycket på när jag kom hit och man är van med svenska mått mätt och jag har alltid, jag lever som vilken annan svensk som helst. Jag har ett synfel, det vill säga jag har linser, väldigt litet, men det hjälpte mig med handbollen. Linser, en morgonprocess i Sverige. Man går upp, lägger en 20 minuter på sminkning, väljer kläder, tar en dusch, gör sig fin till jobbet, har med en klackar, jeans, någon blus, en snygg höstjacka, höstkappa. Är fixad, någon handväska. Standardsvensk. Jag tror på riktigt jag har sminkat mig kanske 10 gånger på de här 7 månaderna jag har varit här.
Dun, dun, dun.
Jag har haft linser 3 dagar.
Du bara släppte allting.
Allting, jag släppte allt. Jag släppte allt. Och det där var skitläskigt. Och det är det fortfarande. Och det är ju samma sak som jag har ju gått upp. Jag har gått upp 5 kilo sen jag kom hit. Och sen har jag gått ner dem igen. Men liksom innan jag kom hit och under, ja, tidigare var vägde jag 73, 74 i Sverige. Nu väger jag uppåt 80. Och det där, men det har varit mycket stök kring det där. Jag har en problematik sedan tidigare. Sedan många år tillbaka. Men som de flesta som har haft ätstörningar eller har ätstörningar vet man att det där är ett virus. Det är så här latent virus som kan blomma upp lite då och då. Och det kunde jag väl känna att det gjorde här. Men det som har läkt mig väldigt mycket här också är hur lite människor bryr sig. Alltså det har varit så fint att, och jag släppte verkligen allt och jag tror mycket att, kommer du ihåg hur trött jag var när jag kom hit?
Ja.
Men jag sa det att nej, men det här sociala ansvaret, jag insåg hur enormt stort socialt ansvar jag har tagit genom alla år, för jag är så som person.
Ja, just det, du sa eftersom att du inte kunde språket än, och jag var den som bor här och så lät du mig ta täten för allt
Alltid.
det sociala. Och du fick hänga med för en gångs skull istället för att leda.
Ja, nej men, och grejen är för att väldigt mycket av situationerna i Sverige är som att jag har väldigt spretiga kompisgäng. Jag känner en klick där och en klick där och jag känner en person där och en person där. Så jag har ju ofta blivit, vill jag träffa mina vänner för jag har haft ganska ont om tid. Jag har jobbat fulltid, jag spelar handboll i division 2, det har varit ganska mycket att göra. Men för att hinna träffa alla människor så har man ju blivit en klippa på att vara spindel liksom. Ja, vänta. Fredag, då har inte vi någon match på lördag. Då kan jag se till att jag träffar de här, de här, de här, de här. Och rodda med tider och få ihop alla människor. Och jag har alltid tagit det där ansvaret. Och sen när jag kom hit så jag var jag helt slut. För jag insåg att gud vad det här har tagit mycket energi. Och gud vad det har tagit mycket energi att. Ja men alltid, men kontrollen. För jag tror att mycket med mina linser. Tror jag verkligen att det är en kontrollgrej. Att. Jag vet att jag känner många personer på gymmet. Har inte jag linserna så kommer jag inte kunna se ansiktena på dem. Vilket jag kommer inse att de kommer uppleva att jag är otrevlig om inte jag hälsar eller tittar upp på dem eller svarar. Därför har jag alltid känt en obligation att när jag är på gymmet måste jag ha linser. För det har hänt flera gånger när jag inte har haft det och folk kommer fram och bara, fan vad otrevlig du är.
Nej.
Och jag säger, ah! Så nej förlåt, jag har inga linser, jag ser inte. Men där känner jag mig tvungen att jag måste ha linserna för att det här ska gå. Och sen, ja, men sminket, det är bara så du sminkar dig. Nu finns det en väldigt våg i Sverige med liksom natural makeup eller ingen sminkning alls. Visst, men normen är ju fortfarande att de majoriteten av kvinnor har smink.
Det var Alicia Keys, stor sångerska.
Jaha, det är faktiskt en fin...
Hennes stil börjar bli natural.
Hon har ju slutat
helt. Nej, hon har helt. Ja, och jag tycker det är fantastiskt.
Jag älskar det. Det är så himla himla härligt. Helt osminkad.
Och vi alla minns hur hon ser ut sminkad.
Ja.
Så det blir bara sån här häftigt att du vågar offra det där. För hon var ju enastående vacker.
Och nu hon är ännu vackrare.
Ja, yeah, you could say, ja yeah, absolut.
Ja, you could say.
Alltså jag tycker båda är vackra. Det är det. Jag tycker inte, jag tycker båda sminkar. Jag vill inte banga ner på sminka sig. Jag bara vill inte att det ska vara en nödvändighet som får dig att må dåligt om du inte gör det.
Nej. Ja, det jag kan tycka, smink är konst. Har man tid så är det jättekul. Jag tycker att det är roligt med smink. Jag tycker att det är spännande, fascinerande vad du kan göra med olika färger, nyanser, skuggor. Men just om du säger det här tvånget över att... Det där har väl jag aldrig känt egentligen. Jag har nästan aldrig känt ett tvång att jag ska sminka mig. Jag har kunnat åka till skolan, jobbet, vilket jobb jag än har haft. Jag har kunnat gå osminkad. Men det har inte varit normen.
Nej, och grejen är att om någon som är så stark och smart och stor som du är som person, you know, hamnar i den, you know, det finns många unga, rädda tjejer som kommer hamna ännu djupare. Jag har haft elever i Sverige som, du vet, de pratade inte, de vågade inte se det i ögonen. Tjejen var 15, hon ser ut som 23. Med allt sitt smink och allt, hon ser ut som, ja, toppmodell. Men hon vågade inte ens se det i ögonen, vågade inte ens prata. Kan inte skolan. Hon ser ut som en toppmodell, men hon är som en sparv. Och det som gjorde mig mest ont i att se tjejer sådär, det är att jag har så många missbrukare med exakt samma. De blir väldigt lätt prostituerade till någon hallick som kan ge henne drogerna hon vill ha. Och nej, jag blir bara trist när jag tänker på det där. Och jag skyller lite på sminket. Det blir deras mask. Deras försvar. Så länge de kan se dazzling vacker ut så behöver de inte göra något annat. De kan bara vara tysta i hörnet och vänta ut dagen. Tills, som sagt, någon kommer som kan manipulera henne rätt. Och sen har hon aldrig haft en chans i livet. Hon har bara sett bra ut några år. Och sen börjar lidandet. Långsamt men säkert. Eller det kanske redan börjat.
Jo. Nej, jag vet inte. Visst. Jag tycker man ska vara försiktig med att klanka ner, precis som du säger. Man ska vara försiktig med att klanka ner på det också. Alltså att jag...
Det är antikt. Vi håller på med det här sedan vi bodde i grottorna. Det är en gammal praxis. Så man ska inte klanka ner på det. Men det har blivit en business.
Miljard business.
Ja visst. De är inte snälla mot djur heller. De provar massa produkter på djur. Alltså det finns some nasty stuff going on there. Det är inte helt fint. Samma diamant business. Jag vet, det är fint med smycken, men... Vet du hur många liv som går i fördärvet för att leta efter den där blood diamonds?
Ja.
Det är det här jag menar. Världen börjar bli lite för liten för att man ska kunna bara leva i den här illusionen längre.
Nej, men det är sant. Det är
när
sant.
Världen blev fri och järnridån lämnade så... Born in the USA och Tom Cruise och Örnen och Joe Satriani med elgitarren. USAs flagga. All this bullshit börjar bli lite gammalt. Jag tror människan börjar vakna upp för det där. Och alla chilenare som led under kuppen har vetat det här sedan 70-talet. Vi har bara suttit och väntat på det här. Så jag hoppas världen vaknar upp lite grann nu med internet och folk pratar och smarta amerikanare tar över. För det finns extremt briljanta amerikaner som skulle kunna lösa alla världens problem. Men de har inte makten. Det är inte helt... Det är inte som ett stort maffia. Det är inte helt olikt. Stora amerikanska maffiaorganisationer funkar inte helt olika stora corporations eller staten i sig. Du ger dem ett erbjudande de inte kan tacka nej till. Antingen så tar vi de här resurserna så gör vi ett ekonomiskt embargo på er så ni inte kommer kunna handla med någon och ni kommer bo i fördärvet och fattigdom. Ni kommer bli hatade och sen kommer bara bli värre. Make this deal now och se hur ekonomin blomstrar. Men vad fattigdomen, eländet? Shhh! Take the Ferrari! Trust the Porsche! Man bara... Massa biljoner. Du vet, jag har snackat med en släkting som berättade att han jobbade på företag och de hade folk som bara... Det, för att övertala någon så visste de hade folk som kunde skicka in för att övertala någon för att gå med på någonting. Vad är personens svaghet? Är det kvinnor? Är det kids? Är det det ena eller andra så har de metoder för att övertyga vem som helst till vad som helst. Och om inte, våld. Om du tänker på hur människan
sjukt.
Funkar och hur människan har funkat genom urminnes tider, genom krig och allt möjligt. Låter det så farfetched? Låter det så galet? Jag tycker det låter fucking naturligt.
Nej men visst.
Bara hemskt. Och naturen är inte fin. Det kan vara jävla rå. Vi kollar på ett naturprogram nu. Det finns inget som helst medlidande alls. You survive of the fittest och du måste överleva nu. Äter eller bli uppäten.
Jag tror man gör en otjänst genom att tro att människan är så himla mycket smartare. Än att vi egentligen också bara är ett djur i grund och botten.
Helt och hållet.
Jag tror att desto mer vi accepterar vårat arv, våran liksom evolutionära genetik, desto snabbare vi bara erkänner det, desto snabbare kommer vi kunna hitta lösningar på problem. Anders Hansen pratar jättemycket om det här, en svensk neurolog, läkare som har skrivit många böcker. Och han pratar om det, om du tycker att någonting är svårt att förstå fenomenet på idag, jag säger i nutiden, om ni tycker varför är det så här, gå tillbaka 10 000 år och kolla, kan det finnas någon förklaring i hur våra hjärnor är uppbyggda? Ja, det finns det nästan alltid. Och det där är ganska intressant med alla våra egenskaper, men till exempel ångest, varför har vi det? Men det är skitviktigt med ångest, för det visar vårt, liksom, att vi är på fel plats i livet. Det finns en verkligen biologisk syfte med att ångest finns kvar, evolutionärt syfte. Det finns ett evolutionärt syfte att tårar är kvar.
Ja, visst. Håller med.
Det finns ett evolutionärt syfte att väldigt många... Man kan ofta titta tillbaka. Och jag tror att när man... Om man gör sig otjänsten och tycker att nej, men vi är så mycket bättre, vi är så mycket smartare, vi är så mycket... Jag tror inte...
Du limiterar dig själv genom att anta att du har alla svaren. Du har antagligen inte ens de rätta frågorna. Jag menar om man bara ställer frågan, eller ställer idén om follow the money, vad följer på pengarna, quid pro quo, who benefits av allt som händer? Om man går till roten av det, ingen gör det här jobbet, inte ens jag gör det här jobbet, jag är lika ignorant som vem som helst om det här. Och jag hyser stort agg för min ignorans om det här, det är min stora livsgåta liksom, det här. Du tror, ja, du vet, jag har förstått väldigt klart vissa saker, men jag kan inte förklara det för 5 öre. Så det blir bara frustrerande. Men åtminstone vet man ungefär vart sakerna går. Trump säger det själv. Alltså quid pro quo, who benefits, när de hade anklagat.
Vad betyder det där?
Det betyder något för något. Ett latinskt uttryck för ett mer eller mindre jämställt byte eller ersättning för tjänster och varor. Quid pro quo. Google for the win.
Ja, men det där låter så bra alltså.
Well, om man bara ställer de här frågorna, liksom så här, quid pro quo och follow the money, så löser man många av systemet och världens stora gåtor. Varför lever vi inte på ett smartare sätt? Det är till och med vetenskapliga studier baseras på pengar. Det enda man kan neka vetenskapliga studier är att många är grundare av någon som betalar för det. Och det kan finnas ett intresse.
Är det inte sådär med de psykedeliska studierna som görs just nu? Jag tror att det är så att de psykedeliska studier som har genomförts har finansierats av typ stora miljonärspampar som har insett att typ psilocybin har förändrat deras liv.
Alltså nu finns det så många miljonärspampar som tänker för sig själva också, som gör saker som en miljonärspamp inte ska göra. Som Bill Gates. Alla ansträngningar nu för humanitära insatser. That's brilliant! Men vi borde inte förlita oss på några enstaka människor i världen. Vi borde ha ett system som gynnar oss alla, alltid.
Det där är så himla svårt. Det där är intressant med forskningsstudier. Hur ska de finansieras om inte av ekonomiska bistånd? Och vad ska vem avgöra vad som ska liksom forskas om?
Well, om vi alla lärde vetenskaplig teori i grundskolan, för det är inte så jäkla svårt, så hade åtminstone varenda svensk ha medel för att kunna göra sin egen investigation. Du behöver inte vänta på att universiteten ska göra det. Vi skulle själva kunna skapa vår egen kunskap, och det har varit helt gedigen kunskap, för vi har använt validitet och reliabilitet, och vem som helst hade kunnat ifrågasätta vår metod, och så har bevisat det och repeterat det, och så hade vi alla gjort det. Men nu snurrar det bara i händerna av våra få akademiker och experter. Det är bara vi som kan göra de här grejerna. Och det är lite orättvist, tycker jag.
Jag tror faktiskt att sedan 2011 har du infört i gymnasieskolan på gymnasiearbetet. Där har du ett motsvarande projektarbete där du nog ska ta fram och använda dig av metod också. Du ska
göra ett metodval, jättebra.
Tror jag. Det här är hemskt att jag inte vet. Men jag har för mig att det finns en sån där... Man har faktiskt fört in det.
Man försöker få in det.
Ja, men man skriver, de gör en uppsats i slutet. Man kan bara få godkänt eller underkänt på det här. Men gör du inte det examensarbetet så blir du inte godkänd. Då får du samlat betygsdokument.
Mm.
Du Nej, måste vara godkänd i det där.
I like it. Mm. I like it. Men jag tror den allmänna kunskapen håller på att höjas nu i en alarming rate. Med internet så kan du inte stänga ögonen för kunskap. Ny kunskap. Du kan inte gå runt och prata om samma stories hela livet, för nej, världen tillåter inte det. Vi måste förnya oss själva hela tiden. Kom ihåg när iPaden kom. Och vi alla jag tyckte det var så jäkla spacet.
Mm.
Och nu är iPaden länge sedan forgotten. iPads och mobiler och smartphones har ju tagit över allt vad iPaden kunde göra och mer därtill.
Ja, visst.
Och så hela tiden, fast inte bara teknologiska grejer, vilket är viktigt. Men... världsliga grejer, filosofi, livet, historia, framtiden, rättvisa. Det här borde vara saker vi pratar om hela tiden. Inte vilka skor du köpte eller ska vi gå till Donken och ta en Big Mac.
Även om Donken är en bra plats att filosofera på. Av det där också. Alltså, vi har ju pratat om det här. Att jag tror att man gör sin otjänst genom att alltid tro att människor alla är likadana. Det finns människor som är väldigt ointresserade av allt som har med historia, kultur, filosofi. De tycker om sina skor. De tycker om sin vardag. De tycker om att jobba på bandet på Volvo och tjäna sina 30 000 och leva på dem i månaden. Och vara lyckliga i det. Alltså, är det så fel?
Jag tycker bara det är ojämnt.
Ja.
Allt vi kollar på gynnar konsumera. Det är väldigt sällan det vi kollar på säljer att sätta sig och filosofera med sin farfar.
Nej,
som ett sexuellt, liksom så här, som ett sexigt koncept. Det är inte någonting man strävar efter. Det är någonting du bara hamnar i. Du är den farfar som vill prata om saker och ting. Men alla vill ha de nyaste byxorna. Alla vill ha de snyggaste skorna. Alla vill se ut som alla de här kändisarna som visar upp sina produkter hela tiden. You get it. Vi har inte fått en chans. Om man kollar på andra kulturer, alla de har det mycket klarare. Du pratar med invandrarkids. Snackar om livet och döden och vet, alla de här sakerna. Du lever inte liksom bara för nuet. Och...
fast det har ju också att göra med att människor som går igenom trauman tenderar ju att bli mer mogna snabbare.
Yes.
Alltså så att frågan är om det är ignorans eller trygghetsnarkomani.
Jag kan kalla det så. Jag skulle vilja kalla det en liten basis i det hos människan. Jag menar... hur länge vill du ha samma ansvar som man skulle lägga ett barn? Hur vill du inte ta dig an något tyngre? Vill du inte...
jag vill, men inte alla.
Nej, jag menar generellt, jag ställde frågan till luften liksom.
Jo, men det jag menar är liksom... jag tror inte att alla vill det.
Nej, och alla ska inte vara det. Men som Kupan, tack. Så finns det ju vissa bin som bara sticker ut och bara sticker och gör sin egen grej. För när de är ute och undersöker, kommer de tillbaka med information så kommer gynna hela kupan. Oh, thanks man. Ignacio kom här med lite soja. Säg hej Ignacio.
What's up? Gracias.
Gracias Ignacio. Han kommer hemgjord sushi.
Nice.
Wow.
Jag bara tänkte att... att lika så som det finns bin som sticker ut och letar upp nya former för kupan att leva. De kommer och säger, jo det finns en äng där borta. Några kilometer längre upp. Om vi bara lämnar det här stället så kommer vi gynna alla oss. Och jag känner att vi är lite en sån här stund. Jag känner att vi är två bin som ifrågasätter systemet och säger att vi skulle kunna göra något helt annorlunda. Och jag tror det skulle gynna oss så mycket bättre. Man hinner ju inte tänka på såna här saker. Vi är så himla upptagna av att vara duktiga, produktiva medborgare. Liksom.
Det där är verkligen en grej som jag tänkte på när jag kom hit. För jag kommer ihåg att när jag pluggade på universitet, jag upplevde att jag hade all tid i världen. För det, jag tyckte inte att det var särskilt svårt. Så att jag gick väl på en... Gud, det här är hemskt. Men jag gick väl på kanske en... 2/3 av universitets... av lektionerna. Under de här 5 åren. Jag hoppade över ganska mycket. Men jag upplevde att jag hade all tid i världen. Men jag hade också väldigt mycket tid och energi att tänka, utvecklas, utmanas själv. Och det var ju för att... jag kunde lägga all min energi på mig själv. För att mina yttre åtaganden var så pass lätta att de kunde ligga lite i periferin. Men sen jag började jobba, då försvann all den här tiden för att liksom självutveckling, att fundera, resonera, tänka, men varför ser det ut så här? Utan man orkar inte, man bara hänger på. Om jag bara kommer upp på morgonen och kan sova på nätterna och ta mig igenom dagarna, är jag lycklig.
Mm.
Det är det som blir det nya prio 1.
Mm.
Att du glömmer helt bort, man tappar bort, och det har jag ju känt sen jag kom hit till Chile, hur mycket energi jag har, men hur många insikter har inte jag kommit med här, hur många upplevelser har inte jag fått här, hur mycket har inte det här förändrat hela mitt liv.
Mm.
Hela min grundexistens har liksom ruckat sen jag kom hit.
Mm.
Jag har aldrig sett, ja, men visst, jag har varit i Asien och rest, man har sett fattigdom innan, men inte på det här sättet, och inte liksom att jag har aldrig kommit in i ett samhälle på det här sättet som jag har gjort här. När man har varit ute och rest tidigare, jag lärde känna många australienare. Jag tyckte väl ändå att jag hade en hyfsad koll på australiensiska kulturen. Men det var ju också, språket var en faktor där. Och det är inte helt olikt Sverige. Liksom det var ganska lätt att, här har det varit en betydligt större match. För det är en helt annan kultur.
Yes.
När jag insåg att, visst, folk vet vad MeToo är här. Men absolut inte alla. Jag pratade ju, men det var någon i din familj jag pratade med. Om hela MeToo-processen. Och de sa, ah, vadå? Och jag bara, hashtag MeToo. Och de bara, nej, det, nej. Och jag blev helt så här, för att det finns inte en person i hela Sverige som från vaggan till graven som inte vet vad MeToo är.
Just nu, right? Yeah.
Nej, men visst, i synnerhet när det hände. Alltså, ingen i Sverige har ju undgått det här.
Mm.
Men här, som utbildade, och jag insåg verkligen där, wow, vad jag är på en annan planet. Yes. Det är andra problem här, det är andra regler.
Yes. Allting förändras. Det är samma sak där jag skulle... Jag ältar och pratar en massa, men det är inte som att jag skulle vilja ändra den svenska kulturen särskilt mycket. Jag vill snarare säga till svenskarna, förändras ingenting, fortsätt göra det ni gör. Förändras inte, bli inte USA.
Nej.
Tänk inte bara på Dubai. Du är en svensk. Tänk, fan, jag menar, det låter jättekonstigt, men Dubai är en standard som de har satt på oss. Varför skulle vi vilja åka in där? Det är slavhandel och klassism och elitism i allra högsta grad. De har du vet, sådana här snö. De kan åka skidor när det är öken. Det är så befängt för planeten. Mm. Vad är logiken? Och en extrem teologiska idéer som inte hör hemma i Sverige. Så varför skulle svensken vilja åka dit över allt annat? Jag menar, låt oss fortsätta det vi gör. För vi är ett exempel i världen just nu. Låt oss förfina det vi har. Låt oss inte förvända det till något annat. För världen behöver just minimalistiskt tänk. Decrescimiento. Att man inte växer, utan man växer neråt åt sidorna. Låt oss växa åt sidorna och inte uppåt. Sökta inte mer, efter mer skyskrapor. Sökta efter ett system som gynnar att det finns färre galna på gatan.
Ja, visst.
Sund mat. Ta hand om planeten. Ta hand om folket. You know. Det är när jag jobbade med missbrukare och folk med tunga psykopatologiska sjukdomar. Det första jag tänkte på var, först och främst, systemet kan inte rädda allihop. Och den som tror det är väldigt naiv. Det finns folk som bara föddes för att lida och dö. Och sen tänkte jag på att de här människorna har alltid funnits. Både nu som i medeltiden. Fast i den tiden, de satt in dem i burar. De hängde, kommer du ihåg Amadeus?
Mm.
Den där sista scenen med... Vad fan heter han nu igen? Fuck.
En skådespelare.
Ja, men hans rollfigur, hans Salieri.
Mm.
När han är i dårhuset och de ska rulla ut honom. Den scenen, jag älskar den scenen, för det var han, de rullar ut honom och han, hela hans liv hade varit en skymf, för han varit den stora skuggan av Mozart, right? Så han säger att jag är mediokernas champion. Och så rullar de ut honom och så ser man alla de här galna människorna i burar och skriker och du vet så här, och han sa, oh, you know, mediocrities, I absolve you, eller något sånt där. Jag åtar er, ni är mina, my children, typ.
Ja.
Och först och främst, sminkningen fucking läskig, så jag tror jag skrämdes lite av den scenen också. Men jag blev så tagen. Han är typ gammal, långt, vit hår, gammal, jag var 5 år eller någonting. Det var lite läskigt. Men den scenen satt sånt starkt intryck på mig. Och jag kunde identifiera mig så mycket med honom på något vis. För jag vet inte varför. Jag tänker på Malmö och det, området när man kommer hem. Du vet, om man ser någon heroinist. Som man tror att han håller på att göra tai chi. Men egentligen en heroinist som inte vill falla ner. Han bara står och sover stående. Så jag kände lite samma känsla liksom med Malmö och Sverige egentligen. För jag känner med tanke på vilka vi skulle kunna vara. Vi är redan topp, men vi skulle kunna vara så mycket mer om man bara ser lite utöver. Ja. Jag vill leva och dö i Norden. Jag älskar det, men du limiterar ditt sinne av att bara tänka på Norden när världen är bra mycket större och full av folk och färger och goda idéer borde delas med sig. Om Sverige nu kan hantera coronakrisen så här som den gjort.
Vilket vi fortfarande inte vet om det är bra eller dåligt.
Jag tror på Sverige och jag tror vi håller på att acea det här. Och då kanske världen kan lära sig vad som Sverige. Be like Mike, be like Sweden. I'm out! Det avslutar.
Mario var tvungen att springa på toaletten så jag får köra en liten snabb avslutning här. Jag tänkte bara säga att situationen som den är just nu här, karantän, situation i Chile, oroligheter. Det händer väldigt mycket, men utifrån alla förutsättningar och utifrån hur vi har det så är det väldigt bra. Jag trivs, jag mår bra, jag är lycklig. Jag utvecklas sjukt nog fortfarande varje dag även om jag sitter inne i en liten lägenhet. Och det jag har insett är också att den här podcasten gör mig väldigt väl. En liten rekommendation till andra som sitter i karantän eller om ni har tråkigt om dagarna. Börja spela in podcast, för det är faktiskt... Det tvingar en att tänka i lite annorlunda banor. Det tvingar en att fundera över saker man annars inte anstränger sig med. Mario sa precis innan han gick, åh vad det här gjorde mig bra. Han har varit lite ledsen senaste dagarna, han var lite ledsen idag. Men det här, det gör bra för en. Så en liten uppmaning till alla. Starta podcast, dela, kommentera, alltihopa. Berätta era historier. För så mycket bättre har vi inte för oss nu i coronatider. Hörrni, puss och kram. Ciao!